Du lyssnar på Storgårdsdottern av Toril Torup. I översättning av Sabina Söderlund. Uppläst av mig, Gabriella Boris. 1. Utanför en av arbetarbostäderna i Bråtagata, Eidsfoss, våren 1869. Du är väl inte så dum att du inbillar dig att det kan bli du och Ylva Brandsäter? Den nedlåtande frågan slungades från Kaspar mot äldste sonen Harald. Hon stod med vattenoket över axlarna och en trähink hängande i en krok på var sida. Hinkarna var tomma så hon kunde sätta händerna i sidorna och stirra uppfordrande på honom. Harald hade tänkt hjälpa henne bära in vatten eftersom det var ett tungt arbete, men nu ångrade han sig. När modern var på dåligt humör fick man passa sig, för hon kunde vara ful i mun. Eder och svidande spydigheter kunde hagla mot en stackare som hade fallit i onåd hos henne. Han hade aldrig berättat om sin längtan efter Odalsdottern på Brandsäter. Men olyckligtvis hade hans 9-årige lillebror, Even, förstått att han drömde om Ylva. Och nu hade han berättat för modern. Harald kröp nästan ihop när de andra kvinnorna från arbetarbostäderna skakade uppgivet på huvudet. Han hörde lågmälda viskningar och kunde urskilja ord som drömmar och galenskap. Kaspara sporrades av att arbetarkvinnorna tydligen delade hennes åsikt. Storgårdsdottern skulle aldrig se åt en kolkörare, och i vilket fall inte åt dig. Du som inte ens äger din egen häst. Ett hånfullt skratt trängde ut ur hennes tandlösa mun. Harald knöt nävarna och hade ett bitande svar på tungan. Men respekten för modern fick honom att tiga. Istället vände han sig hastigt om och skyndade sig tillbaka in i det lilla hus han delade med fadern, modern och de två yngre bröderna. Morfadern var död, men mormodern, Karen Anna, de kallade henne bara för bästa, hade en säng i kammaren. Harald kunde inte förstå varför modern alltid skulle förlöjliga honom i andras närvaro. Egentligen var hon omtänksam och engagerad. Ibland för engagerad, tänkte han med ett ironiskt leende. Men hon hade alltid tyckt att alla människor borde hålla fötterna stadigt på jorden. Hon menade bestämt att det inte tjänade något till att drömma om en bättre tillvaro som hägrade i fjärran, men som man inte kunde nå. För att riktigt understryka budskapet brukade hon spotta över axeln. Därefter spände hon den grå blicken i honom. Vad är det som är så hemskt med att vara en arbetarson? Det ska du bara vara stolt över. Då brukade Harald låta bli att svara. Han skämdes inte över att vara arbetarson. Tvärtom. Men det var hans mor som inte kunde låta bli att tjata om det. Harald såg sig omkring. Arbetarbostäderna var små och trånga, men han klagade inte. Det var många på järnverket som bodde i liknande hus. Den stora skorstenen tronade i köket där golvet var så nerslitet att kvisthålen stod upp som blanka kulor. Varje fredag låg modern på knä och skrubbade golvet med grönsåpa och skureborste. Till slut pyntade hon med granris och satte sopkvasten bakom dörren. Harald tog skopan och fyllde vatten i ett krus. Han tog några djupa klunkar och satte sig vid bordet. Det hade en lång låda där träskedar, slevar och vispar låg. Längs väggen sträckte sig köksbänken från fönstret och bort till skorstenen. På pallen vid ena änden av bänken stod vattenkaret han precis hade tagit vatten ur. Harald satte ifrån sig det tomma kruset på den stora vedspisen. Där stod också järngrytor i olika storlekar. Alla tillverkade på järnverket. De hade sin fasta plats där, tillsammans med gorån och våffeljärnet. Blicken föll på den lilla kryddhyllan. Över de två små lådorna stod fyra stenkrukor med blått blomstermotiv. De snirklade bokstäverna var svåra att läsa för främmande. Men de hade stått där hela hans barndom, och han tydde dem lätt. Muskot, kanel, kardemumma och ingefära. Modern behövde inte fler kryddor till matlagningen. Och var det något hon saknade var det inte långt.